Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så, då rullar vi. Och jag är tillbaka igen efter en liten, vad ska man kalla det? Jag vet inte. Siesta tänkte jag säga, men jag har inte legat och sovit. Hur som helst, det är kul att vara tillbaka. Jag har saknat er, det är kul att se er. Och det är kul och... Ja, nu tänkte jag så här, prata med er som lyssnar, men ni fattar vad jag menar. Du lyssnar på mig, Hanna.
Mig, Kajan.
Och mig, Paula.
Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, hur mår ni?
Jag har... sovit helt okej, tycker jag väl. Och jag har fått i mig kaffe och bullat upp här med den vanliga poddrepertoaren. Det är 2 doser snus och så min jättevattenflaska och så kaffe och sen garn och ett virkprojekt och så behövde jag en virkningsbok för jag ska kolla upp en sak sen.
Så mysigt.
Ja, tänt ett doftljus.
Ja.
Där uppe.
Åh.
Hur mår du?
Nej men det, jag är lite sådär lite så. Jag sov inte alls något bra. Jag fick den här flygplanskänslan. Du vet, man är så rädd att missa någonting. Så jag vaknade flera gånger liksom. Och sen gick jag upp tidigt för att jag kände att jag behövde läsa. Alltså, den här var så omfattande att jag hann inte riktigt klart igår kväll. Så jag fick upp tidigt för att hinna skriva klart liksom, och läsa klart allting. Så att det här, jag är inne på min andra kopp kaffe. Men jag är ovanligt arg. Jag brukar inte bli så arg när jag läser domar, men nu, den här var verkligen, jag känner ett hat. Och det brukar inte, även vi läser ju massa hemska saker hela tiden, men det brukar sällan väcka det här hatet. Men jag blir så arg.
Det är svårt att värja sig. Det är svårt att värja sig från det är verkligen det. Och så sitter man liksom och så försöker man... Just det är ju så massivt underlag verkligen. Det är ju... Ja. Jag vet inte om hur många 1000 sidor fuppen var på. Men ganska många och lång dom.
Jag tror att det här är vår längsta dom någonsin faktiskt.
Ja, domen
280
är längst.
Sidor.
Vi har ju haft någon fupp som var på... Fan, 8000 eller någonting.
Ja, det är den.
Jag tror den här är på 4 kanske, 4000. Ja.
4000 är ändå jävligt. Det är också ganska mycket. Man ska ta sig an ett dokument som är 4000. Man blir liksom lite så här, hur jobbar man med det materialet liksom?
Ska jag säga hur jag gör? För nu har jag fått in... Dels så hjälper det, tycker jag, att jag sitter ju med 2 skärmar.
Ja, det.
Så det hjälper väldigt bra, för då kan man liksom sortera fönstren på ett annat sätt. Och sen den här fuppen då var det ju i fuppmappen så var det ju typ 18 kanske 18-19 olika filer. Mm. Liksom. Den var ju så stor som var indelad i flera.
Oh.
Och så öppnar jag en i taget. Och sen så kommer det alltid en innehållsförteckning liksom, några sidor ner.
Ja.
Och det var ändå ganska bra med den här. Det var ju väldigt tydligt indelat i de olika filerna. Vad det var. Mm. Det var till exempel så här, förhör anhöriga, rättsmedicin, bostadsrättsundersökning tänkte jag säga. Brottsplatsundersökning och så vidare. Så då tar jag det och sen så i, när jag öppnar såna PDF-filer då får jag ett scroll till vänster har jag ett sånt scroll där man ser alla sidorna fast mindre.
Just det, jag får också det ibland. Ja. Men inte alltid. Jag undrar, kan man, man kanske kan aktivt välja det på något sätt. För det hjälper ju jättemycket.
Det är jättemycket. Jag tror det beror på i vad man öppnar för att läsa PDF.
Ja, men det är fan sant. För jag har fått det ibland, men inte alltid. Jag undrar om det är när jag, nu, när jag sitter med min jobbdator. Som det inte är. Jag får
men
kolla
det ska
på det.
Ju gå och ställa in. Liksom. Ja. Men då kan man ju kolla innehållsförteckningen så här. Okej, just det där förhöret vet jag att jag vill titta närmare på. Den där biten vill jag se mer och sådär. Och sen så kan man, när jag scrollar då bland de små bilderna så ser jag också, för det lär man sig också hur dokumentet ser ut när det är så här. Ja, men det här är ett förhör. Här ser jag att det är datatömning.
Ja,
och då kan man snabbscrolla däremellan. För det går, naturligtvis går det inte att vi sitter och lusläser
4000 sidor.
Ja, precis. Och med domen då. Så 4300 ungefär. Mm. Utan då får man hitta sådana. Och det är också mycket liksom, jag ska säga, mycket sidor som är formalia. Det är många sidor som liksom som man inte behöver läsa. Mm.
Nej.
Sånt slask.
Apropå det slask, sen finns det ju slasken.
Ja,
det har jag tänkt på. Men den kan man ju också kolla i om man vill.
Ja.
Slasken är, jag vet inte, har vi pratat om slasken tidigare?
Jag tror att vi har nämnt det någon gång, men det går ju att upprepa.
Det är ju, slasken är ju allt det som inte tas med i fuppen. Mm. Så att det som liksom rensas bort hamnar i slasken. Som är som en om en reversed fupp för det som inte fick komma med.
Mm. Ja, för under förundersökningen så tas det ju fram en jävla massa grejer. Otroligt mycket, både väsentligt och sånt som kanske inte är så väsentligt.
Ja, det är så, förlåt.
Och sen så väljer ju då åklagare, va?
Jag vet inte exakt vem det är som väljer, kanske förundersökningsledaren. Det kan ju vara åklagare eller polis.
Den polisiära förundersökningsledaren finns det också. Så väljer man helt enkelt ut det som är liksom väsentligt då för man, eller som man anser är väsentligt för domen.
Ja, precis. Det kan ju vara att man utreder någonting och att man har en teori om att så här, ja, det är så här det gick till och tar fram massa utredning till det och sen kommer fram till att nej, det här det visar sig inte stämma.
Mm.
Då tas det bort och fuppen hamnar i slasken.
I och för sig, alla parter borde ju få yrka på vad man vill ha med i fuppen. Det blir jättekonstigt annars om bara åklagare skulle liksom välja bevisning utifrån sin sak. Det måste ju såklart försvaret också.
Nej, men fast hur går det här egentligen till? För jag tänker, jag vet ju att försvarare, det första de gör är ju att begära ut slasken för att kunna se vad som valdes bort.
Just det.
Och sen tänker jag att tingsrätten får ju inte, tar ju inte del av förundersökningsprotokollet.
De det har ska vi ju nog bara, kanske inte sagt någon gång.
Nej, för tingsrätten, det finns ju olika principer som gäller liksom i domstol. Och en av principerna är att tingsrätten ska bara döma på det som framförs muntligt i rätten. De får inte döma på till exempel åklagaren kan inte skicka in förundersökningsprotokollet och så får de läsa igenom det. Nej. Och ta med det i bevisningen. Utan det är ju så här omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen.
Mm.
Och de pratar faktiskt om det i den här domen. Mm. Att det är just det som är här, tas upp här och nu i rätten som är det som kommer ligga till grund för bedömningen.
Ja, alltså annars hade det ju nästan blivit lite överflödigt med en huvudförhandling om alla skulle sitta med bara alla förhör och allt i fuppen och döma liksom utifrån det. Och det är därför det blir så viktigt vad, vilka frågor åklagaren väljer att ställa, vad försvaret väljer att trycka på och visa upp. Och det här hör man ganska ofta under när man lyssnar på ljudupptagningarna. att man liksom får på med ordförande eller till exempel åklagaren får påminna den som förhörs eller avger vittnesmål att vi här i rätten, vi vet ju ingenting om det här. För ofta när man börjar kanske berätta fritt eller svara på någon fråga så har man ju suttit i massor med förhör redan. Så man kanske liksom utgår ifrån att alla vet vem den personen är eller vad man gjorde där den dagen. Och då får man dem liksom påminna om att vi vet ingenting, utan du får berätta. Det du vill att vi ska veta får du berätta.
Och att man gör så här är ju för att det blir annars, alltså annars blir det ju en fullständigt orimlig situation för försvararen. För försvaret måste ju kunna veta vilka uppgifter som rätten tar fasta på.
Yeah.
Och skickar man in ett 4000 sidor långt förundersökningsprotokoll, då blir det ju liksom omöjligt för försvaret att försvara. Mm. För då vet man inte vad är det tingsrätten liksom, vad är det som lyfts fram och inte.
Precis. Och för att det ska bli hanterbart under huvudförhandlingen också så säg att det sitter någon åtalad för ett mord och så ställer åklagaren frågor och den här åtalade säger att jag absolut inte gjort det här, jag var inte ens där den dagen. Och så ställer åklagaren då frågor och då sitter ju åklagaren förstås och bläddrar i fuppen och har sina anteckningar och förberedda saker. Mm. Och om personen då som förhörs, den åtalade, misstänkte, kanske svara på en fråga på ett annat sätt än vad man har gjort då i ett förhör, då först kan åklagaren säga att då med rättens tillåtelse så vill jag läsa upp från förundersökningsprotokollet. Så man måste liksom ha en... man kan inte bara, för att man känner för det, sitta och läsa upp saker och trycka på grejer, utan att det ska vara liksom hanterbart för rätten. Så då ska det bli tydligt att här säger personen någonting annat och det här sas i förhör. Och då får man med det för rätten, liksom att okej.
Ja, men exakt. Och det är också en anledning till exempel, du får inte som vittne så får du ju inte sitta med anteckningar. Du får inte ta liksom skriva ett manus som du sen läser upp. Utan du ska berätta det du kommer ihåg.
Mm. Det här vet jag med Vallentuna mamman. Att hon blev tillsagd några gånger att nu får du lägga bort dina anteckningar.
Ja.
Du får inte ha dem när du svarar på frågor. Du får inte bläddra i vad du har sagt förut. Utan du ska säga själv nu.
Mm. Mm. Ja, men exakt.
Ja, det här kanske vi skulle ha sagt tidigare. Det är också så att man förutsätter att... Jag pratade med min pappa igår. Och så frågar han en sak som jag faktiskt inte vet om. Han jobbade ju inom kriminalvården och gjorde personundersökningar på brottsmisstänkta. Och en personundersökning görs ju... domstolen kan begära det och det blir som ett underlag som man kan använda utifrån när påföljd ska sättas.
Mm.
Och den då som gör personundersökningen kan liksom rekommendera och sådär, och så kan få domstolen ta ställning till det. Och pappa gjorde sådana under väldigt många år. Och jag tror att han var liksom en av dem i topp tre som gjorde flest där under den perioden som han höll på. Och då frågade han, har du stött på någon av mina personundersökningar när du har liksom kollat fall och sånt? Mm. Och då var jag så här, nej men var skulle jag sett det? Finns det med i fuppen eller? Och då sa han, nej det ska ju stå i domen när man pratar om påföljd. Så ska det ju stå vad personundersökningen liksom har kommit fram till. Och jag bara, fast det har jag aldrig sett i någon dom.
Jo, men det brukar. Jo, men jag har sett det ibland. Inte alltid, inte jätteofta. Men ibland så har de med det.
Okay.
Typ så här att ja, men den här. För jag tycker att det brukar vara framförallt när de resonerar kring huruvida det ska vara fängelse eller typ samhällstjänst. Så kan man ta upp olika omständigheter i den här personutredningen.
Just det.
Varför personen till exempel inte är lämplig för samhällstjänst eller tvärtom då lämplig för det.
Okej.
Men jag, i våra fall så brukar inte det vara alltså, det känns inte som det är den typen av mål som vi gör, så brukar det inte stå så mycket om det.
Nej.
Men jag vet att till exempel när jag var nämndeman då var det alltid mycket personundersökning. Att man gick igenom så här omständigheter och så.
Ja, för jag kan liksom inte komma på att jag har sett. Sen kan det ju vara jag som har hoppat över det, eller att, jag, att det har stått med en, kanske inte har stått personundersökning utan en
precis, det står cell, det brukar inte stå liksom så här en rubrik personundersökning. Nej. Utan det kan vara att de nämner bara någon mening så här, eller till exempel om de resonerar att så här, personen kommer bli av med sitt jobb, därför då sänker man straffet, sådana grejer, så att jag tror att det är med, men det är inte så tydligt att det är det rör sig om alltid.
Just det. För det ska de ju, den ska ju läsas upp under huvudförhandlingen. Ja. Och då tänker man så här, då måste den ju stå med. Och då tänkte jag så här, okej, finns det någon bilaga till domen? Men då är så här, när vi begär ut, då ska man ju få det som är. Mm. För, och det har ju kommit inte med någon sån bilaga. Men okej.
Nej, då, jag tänker om man skulle begära ut hela akten så hade det varit en bilaga, liksom en aktbilaga i precis som så här stämningsansökan och ditten och datten. Men ja.
Okej. Okay. Mm. Då kan jag rapportera tillbaka det. För att han var inte nöjd med mitt svar. Att det inte stod med. Att det var fel.
Men det står inte alltid med.
Nej.
Ibland gör det ju inte det. Så du har ju inte fel. Liksom. Men
nej.
Ibland är det, ibland inte. Och ibland är det lite otydligt.
Skulle jag gärna läsa en hel. Det skulle vara spännande att se. Det man tittar på alltså, sånt.
Ja, jag tror att de jag har lyssnat på har varit... När jag satt i ting som nämnde man, då var det var ju inte så allvarlig brottslighet.
Nej, just det.
Som jag satt med i då. Och då var det sällan... att det var väldigt så här förenklat typ.
Mm.
Ja, den här personen har gjort det här tidigare. Personen är lämplig för samhällschef. Så här är personens inställning till det, bla bla bla.
Just det. Men sen är
det
ju också, pappa höll på för länge sedan. Alltså det var ju, han gjorde ju på typ Christer Pettersson och det där gänget back in the days.
Ja, det är ju lite mer spännande.
Ja men precis. Mm. Men så det är ju ingenting som vi ramlar över.
Nej.
Hela tiden.
Jaha, ni.
Mm.
Paula,
det här kändes som en viktig liksom, passus.
Eller hur? Mm. Undrar ni, om jag ska ge upp det här med lurarna eller jag sitter och försöker, det ser ut som jag trycker med ett finger mot ena mot sladden, så det ser ut som jag är en så cool DJ som ska börja scratcha lite när som helst. Töntigaste jag sagt i mitt liv. Jag ser ut som en sån här cool DJ. Okej. Bra, Karin. Paula, har du någonting du vill inflika? Eller vill du vakna till lite mer?
Nej, det är lugnt. Du kan börja köra så kan jag börja hetsa upp mig inför diskussionsdelen och sen.
Mm. Bra. Bra. Det blir en upptrappning av det här.
Mm.
Okej, då kör vi igång, hörni ni.
Yes.
Kommer du två, 29 återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vi ska ju prata om Ettiksfallet idag. Det har ni ju sett redan. Och källorna har vi ju varit inne och tassat på som är omfattande. Det är det här stora förundersökningsprotokollet med alla de här filerna. Det är då en massiv tingsrättsdom. Och jag har också lyssnat på ljudupptagningar från rätten som också var massivt. Det var väldigt många. De inblandade personerna. Ett brottsoffer som vi har valt att kalla för Lea. Som är 7 år vid den här tiden. Och sen förövare. Och vi vet att det här är Leas föräldrar. Och vi kallar dem för Jennifer och Dennis. Och som vanligt så vet ni att vi, när det är barn med i bilden och barn som är brottsoffer och att barnet då kan pekas ut om vi namnger de närstående som är förövare så byter vi namn på dem, såklart. Jag ska också säga att Lea kommer vi att kalla för hen av anledningar som kommer att framgå, eller... kan jag ju säga redan nu. Det framgår i fuppen att Lea har uttryckt att hen känner sig som en pojke trots då född med snippa. Och i fuppen och domen genomgående så säger man hon. Så att, råkar jag säga fel här någon gång nu så är det på grund av det, för att jag har skrivit hon i mina anteckningar när jag har antecknat rakt av. Men jag ska försöka. Och då börjar vi, och jag får också säga någon slags disclaimer. Eftersom det här är så massivt, det här fallet, så kommer jag inte kunna, jag kommer inte kunna ta upp allting. Jag kommer inte kunna gå in på precis allting, för att det är så stort. Man skulle vilja det, men det går inte. Däremot så ska vi försöka få med så mycket som det bara går. Och det vi inte får med kommer vi att försöka lyfta i ett kuriosavsnitt som vi gör om barnmisshandel, som kommer nästa vecka förmodligen. Och då kommer vi lyfta mer kring det här fallet, men också kring YouTube-paret till exempel, och en del annat. Okej. Okay. Det är julafton 2022. Klockan är strax före 5 på morgonen när en pappa och hans barn kommer in till akutmottagningen för barn och ungdom vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Pappan, Dennis, meddelar personalen att barnet Lea druckit 24% ättik sprit. Han är ganska lugn när han kommer in med barnet. Han går in och bär då Lea i famnen. Trots att hen är blå om läppar och händer. Och har extremt låg andningsfrekvens. Personalen tror inte att det är så akut först, eftersom pappan är så lugn. Och säger också att när man frågar varför det inte går att få kontakt med barnet, så säger Dennis att Lea har en hjärnskada, så att det är svårt med kontakten. Så man tror först att det är därför. Men när personalen då tittar lite närmare på Lea så inser man snabbt att det här är mycket allvarligt. Hen är som sagt knappt kontaktbar, har blålila händer, fötter och läppar. Så låg andningsfrekvens att hen direkt behöver syrgas. Det rör sig om 4-5 andetag per minut. Lea är också otroligt tunn. Man tycker att hen snarare ser ut som en 3-4-åring. Hen är väldigt smutsig, har brunaktiga liksom smutsbeläggningar över kroppen. Och Lea är också iskall. Hens kroppstemperatur mäts upp till hisnande 33,9 grader. Och som ett tillägg så kan man ju säga att det räknas som hypotermi om man har under 35. Så att det här är väldigt allvarligt. Och också att när det har gått över till hypotermi då under 35, då kan liksom kroppen inte reglera det här själv. Man kan inte bara värma upp sig själv, utan det krävs utomstående insatser för att få upp temperaturen. Man ser också blåmärken, hudavskrapningar och ärr över hela kroppen på Lea. Hen tas direkt till barnintensiven och kommer att läggas i respirator där. Hennes tillstånd är otroligt kritiskt och livshotande. Man säger uttryckligen till Leas pappa att man inte vet om hen kommer att överleva. Vid lunchtid på julafton så har Leas temp kommit upp till 35,6 efter då ganska massiva sjukvårdsinsatser. Hen är lite mer vid medvetande, men sövs också ner sen för att man ska kunna göra en ordentlig undersökning av hennes skador. Och när man går in i mun och svalg och tittar så ser slemhinnorna normala ut, förutom att hen långt ner i svalget har ett skrapmärke. Men annars är det inget konstigt med slemhinnorna där. Däremot när man kommer ner till matstrupe och magsäck så är det katastrof. Magsäcksvävnaden har kraftiga frätskador. Under behandlingen av Lea upptäcker man en rad andra väldigt oroväckande skador. Hen har större partier ärrbildning i huden på större delen av ryggen och över bröstet. Hen har märken på benen vid vristerna, som de här märkena är bandformade och går runt vristen. Och det finns en stor mängd öppna sår runt könsområdet och rumpan. Den 27 december så gör man en helkroppsröntgen och den visar att Lea har fått flera äldre skelettskador som har läkt och vissa har inte läkt så bra. Det är till exempel frakturer i båda armarna. Och samma dag så gör man också en rättsmedicinsk kroppsundersökning. Och det här vet ju ni att rättsmedicinska kroppsundersökningar är ju sånt som man kopplar in för att, ska vi säga, ge underlag till en eventuell rättegång till exempel, och för att hitta, kartlägga precis allting och alla spår och sådär och dokumentera. Dagen efter så blir Lea sämre igen. När man går in i magen och tittar så ser man att vävnaden i magsäcken är nekrotisk. Det är alltså cellerna har dött, så det är död vävnad. Man tvingas operera bort magsäcken. Till en början så kommer henne att matas med sond, men senare kommer man kunna göra en ny operation där man helt enkelt kopplar matstrupen direkt till tunntarmen. Men innan man kommer dit så går det ganska lång tid och det sker också en hel del allvarliga komplikationer som strular till det här. Medan Lea är nedsövd så undersöker man också hennes underliv och man hittar väldigt tydliga spår av sexuellt våld. Hennes utomvärtes sår också i det här området, alltså i könsområdet och på rumpan, börjar man ju behandla. Det är alltså öppna sår som blöder. Och de här kommer man att behandla och de läker också ganska bra över tid. Det som är invärtes läker också, men det finns likväl tydliga spår och ärrbildningar kvar där. Någon vecka efter att Lea kommer in till akuten så vägs hen. Man ser då att hennes vikt är på 16,2 kilo. Det här är förstås en kraftig undervikt för en 7-åring. Man tittar då tillbaka på BVC-anteckningar och där kan man se att Lea våren innan var uppe på 19,4 kilo. Så hen har alltså rasat i vikt under ganska kort tid. Först efter ett helt år, alltså juldagen 2023, så kan man äntligen koppla bort Leas sondmatning. Och Lea bor då i ett familjehem. Det är en person som har jobbat inom vården där Lea har varit och fått kontakt med henne därigenom. Och som sen blir också familjehem. Och vid den här tiden så börjar också de här riktigt täta kontakterna med vården att plana ut. Och Lea kan äta mat. Men man behövde naturligtvis inte ett helt år på sig för att se att Lea har varit utsatt för en rad brott. 2 dagar efter att hen kom in till akuten så grips hennes föräldrar, Dennis och Jennifer, misstänkta för grov misshandel. Det här häktningsyrkandet kommer dock att avslås av tingsrätten och både Dennis och Jennifer släpps några dagar senare och kan åka hem. Men sen 1 februari så frihetsberövas de igen och 3 februari så häktas de. Och misstankarna kommer då bland annat att röra synnerligen grov misshandel och olaga frihetsberövande. Lea har syskon, 5 stycken närmare bestämt, alla ganska unga i åldern och de omhändertas av socialtjänst första gången då som föräldrarna frihetsberövas. Föräldrarna själva berättar från start om att de av en händelse, jag kommer gå in på det här lite mer sen, men så att ni har det mer. De berättar alltså att de av en händelse upptäckt att Lea självmant har druckit ättika hemma genom att hon kom upp då tidigt den här julaftonsmorgonen och kom in till dem i sovrummet och sa att hen hade ont i magen. Och de sen lyckades spåra var det här kommer ifrån. Att pappa Dennis gick upp och letade och såg att en dörr till, som ska vara stängd till tvättstugan stod öppen. Där de hade ställt ett glas med ättika för att få bort lukt som kom, röklukt som kom från en granne, menar de. Och det här glaset var nu tomt. Och det var då de förstod att Lea, som ofta är uppe och går på nätterna och också berättar föräldrarna, har ett gränslöst förhållningssätt till att äta och dricka sånt som man inte borde äta och dricka. Och då förstår de att det är vad som har hänt här. De pratar också en hel del genomgående och redan från start om att Lea har självskadebeteende. Så att det finns en del liksom, skador och beteenden som resulterar i skador utifrån den problembilden. De menar också att efter att de då har sett det här tomma glaset med ättika så förstår de att Lea har druckit det. De ger henne grädde att dricka för att mildra då. Grädde lägger sig som en hinna i magsäcken och kan skydda. Men det hjälper inte och Lea har fortfarande väldigt ont och då menar föräldrarna att de skyndsamt då åker till akuten. Vi ska hoppa tillbaka lite i tiden och få lite kontext på det här. Lea föds 2016. Hen föds i graviditetsvecka 31 plus 4. Så hen kom alltså för tidigt och drabbades också av kortvarig syrebrist under förlossningen. Hens föräldrar är Dennis och Jennifer och familjen har redan tre barn när Lea kommer. Och efter hen så kommer också att bli två till. De två äldsta barnen är Jennifers sen tidigare relation, men övriga är då parets gemensamma. Vid tiden för den här händelsen, så vid julen 2022, så är Jennifer hemma med barnen på heltid. Bland annat för att ett av syskonen har en lungsjukdom och behöver konstant tillsyn. Jennifer själv har sedan sommaren 2022 suttit i rullstol efter att hon fick ett epilepsianfall som gjorde att hon ramlade i trappan hemma och skadade sig. Hon fick vara inne på sjukhus några veckor. Den här kortvariga syrebristen under förlossningen när Lea kommer till världen kommer att spela en stor roll i det här fallet. Det är ganska oklart faktiskt vem som har sagt vad. Det är mycket visklek. Men enligt Jennifer så blir hon tillsagd av vården att Lea kan ha fått en hjärnskada till följd av den här syrebristen och att det är något som i så fall kommer att visa sig när Lea blir lite äldre. Det här kommer framförallt Jennifer att göra till en absolut sanning. Det är oklart när det börjar, men Jennifer bestämmer sig i alla fall för att det är en hjärnskada som Lea har och att den gör att Lea inte är som andra barn och yngre i huvudet än hon egentligen är. Det är så som Jennifer beskriver det. I FUPen finns också mängder av exempel på hur framförallt då Jennifer pratar om Lea som att hen har en intellektuell funktionsnedsättning. Att Lea har en hjärnskada säger mamma Jennifer rakt ut till en rad olika människor, både i deras omgivning och inom vården och på skola. Och jag tänker säga det redan nu, det finns ingen intellektuell funktionsnedsättning. Det man kommer att hitta senare är vad som tycks vara en lindrigare CP-skada. Men mentalt, intellektuellt är Lea alltså fullkomligt åldersadekvat och det finns ingen intellektuell funktionsnedsättning. Trots att det är vad mamman alltså har påstått i ganska många år. Så hemmet då? Det kommer att figurera två olika boenden i förundersökningen. Den första, och också i åtalspunkterna ska jag säga. Det första är ett hus där familjen bodde från april 2020 till juli 2022. Därefter så flyttar de till en annan ort, men i samma kommun, och till en lägenhet i två plan i ett hus där det finns flera lägenheter. Polis kommer såklart att undersöka båda och jag ska bara gå igenom lite korta drag vad det är liksom vi har att jobba med där. I det första huset så framgår det att Lea har fått bo i ett rum på, ska vi kalla det vinden, den allra översta våningen i alla fall. Ingen annan i familjen bor på den våningen. Och när polisen undersöker det här gamla huset där de bodde tidigare så ser det ut att vara möblerat ungefär som det också gjorde när Lea bodde där. Det är i princip en säng och en hylla. Det finns ett fönster. Det kommer man se är förspikat med en spånskiva så att det bara glipar 10 cm någonting högst upp. I det här rummet när polisen kommer dit så är det första de slås av att det luktar vedervärdigt. Sängen som står kvar där är helt täckt med rester av urin och avföring. På olika platser i det här rummet så kommer man också hitta blodstänk och det ska visa sig vara Leas blod. I det nya, alltså för tiden nuvarande huset, så finns det också väldigt mycket intressant för polisen att titta på. När man först kommer dit så hittar man förstås direkt då den här tvättstugan som Dennis berättade att han hade hittat det här tomma ättiksglaset i och då förstod att Lea hade druckit av den. Man kan då se att det inte finns något handtag på insidan av dörren. Den går alltså inte att öppna inifrån, vilket kommer att få betydelse senare. För Lea kommer nämligen att själv berätta om att hen blir instängd i den här tvättstugan. Att det är hennes rum. Lea kommer nämligen att berätta om att hen blir instängd i den här tvättstugan. Att det är hennes rum. Där hen liksom befinner sig dag och natt och då är instängd. Och när hen är där inne så är hen också, det räcker liksom inte med att dörren är stängd och hen inte kan öppna den, utan hen sitter också i en bilbarnstol, en sån liten för bebisar, fastbunden. Polisen kan också se att det hänger snören där i tvättstugan. Det här är snören som åklagaren senare kommer att lyfta och ställa ganska mycket frågor kring. Och då inte minst då med hänvisning till Leas de här märkena på vristerna. De bandformade märkena som man kan se liksom avtryck av att det har suttit någonting runt. Föräldrarna själva kommer att mena att de här snörena, det är inget konstigt med dem, att de hänger där. Det är snören från barnens gympapåsar och de menar att det är självklart att de tar man ut varje gång som påsarna ska tvättas, för annars kan ju tvätten trassla in sig och att det är därför som de hänger där. I den här tvättstugan så luktar det också otroligt illa. Det luktar framförallt väldigt starkt av urin. Högst upp i badrumsskåpet så hittar man bland annat en halvfull ättiksflaska, men en 12% är sådan. Och man hittar också ett tomt glas högst upp på den där hyllan som man kommer att hitta Leas DNA på. Flera av barnen av syskonen har egna rum i det här huset, men några av dem sover också inne hos föräldrarna i deras sovrum. Och på väggarna i det här sovrummet så finns både teckningar som barnen har gjort och foton på dem. Och polisen skriver själva att det finns foton på alla barn utom på Lea. Det finns inget foto av henne där. I vardagsrummet står en svart resesäng utan någon madrass i. Och det här menar föräldrarna har varit Leas sängplats. Den här sängen står på nätterna inne i föräldrarnas sovrum, menar de själva, och flyttas sen på dagarna ut i vardagsrummet. Polisen kommer dock inte att hitta några spår av Lea i den här sängen. Och varför det känns ganska osannolikt att det skulle vara hennes säng då. Det borde ju finnas några spår. Det man däremot hittar är att det finns lite fläckar i den, och de här fläckarna kommer man se innehåller spår av ättiksyra. Man gör inga stora poänger av det här. Ättiksyra finns i en hel del olika mat. Äter man bara ketchup till exempel så finns det massor. Men det är de spåren man hittar i alla fall. Och själv så kommer Lea alltså att berätta att hen fick sova inte i resesängen utan i den här tvättstugan. Och då ofta endast iförd blöja. Hen fick ha på sig kläder först och en period hade hen en sovsäck över benen. Men hen, det kom urin på de här sakerna och efter det menar Lea att hen inte fick ha någonting annat än blöja på sig. Som ni minns så berättade jag att Dennis och Jennifer, föräldrarna, blev släppta på fri fot under en period där innan de blev frihetsberövade igen. Och polisen kommer se när de kommer till hemmet efter det här, då, efter den här perioden när föräldrarna har varit fria, så kan de se att det har hänt saker i huset. Det har städats och städats ordentligt, framförallt i tvättstugan. Nu sitter handtaget monterat där igen. De här snörerna som hängde uppknutna där tidigare är nu borta. De kommer man sen att hitta i en låda, en garderob. Och den här resespjälsängen är också borta från vardagsrummet. Runt om i lägenheten kommer polisen också hitta olika blodbesudlingar med blod som kommer från Lea. Det är på kläder, både barnkläder och vuxenkläder, och det är på väggar i flera olika rum. Föräldrarnas egna förklaring till det här är att Lea ju själv skadar, bland annat genom att bita sig i fingertopparna, och att det gör att hen blöder ibland. Så att det där måste vara därför det finns blodavsättningar, då menar de. Det finns också en hel del bevisning i tömningen av parets telefoner. Jag har ju massor här, men jag kan inte gå in på allting. Så jag läser upp bara ett par exempel så att ni får en bild av hur det låter när föräldrarna kommunicerar med varandra och då pratar om Lea. Den 29 oktober 2021 så skriver Jennifer till Dennis och beklagar sig över att Lea hade slagit sönder frysen. Och i den här konversationen då så benämnde Jennifer Lea som din kärlek. Och Dennis svarade, var snäll och nämn inte kärlek och den i samma mening, tack. Vad har möget gjort nu då? Det finns också en situation när det tydligt framgår att Jennifer och Dennis har roligt åt att de skrämmer Lea. Där de kommunicerar med varandra via telefon. Lea vet inte att Dennis är hemma och han går i princip runt och gör olika ljud liksom och skräms. Medan Jennifer sitter hos Lea och de skriver till varandra, då föräldrarna, och skrattar åt att Lea är väldigt rädd och gömmer sig under täcket. Och i ett sms eller ett meddelande så står det till exempel att Dennis skriver, hon stod och glodde på mig, vilket kiosktroll, och Jennifer svarar ha 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 ha. Kort sammanfattat, föräldrarna, man hittar en hel del saker i bevisningen, men föräldrarna håller inte med om att det är som det verkar, utan deras förklaringar går då genomgående till att de antingen inte vetat om saker, som till exempel de här frakturerna i armarna har de ingen aning om. Det här sexuella våldet och spåret efter det har de ingen aning om vad det är för någonting. En del andra grejer har de förklaringar till. Till exempel ärrbildningen efter på rygg och bröst som är efter brännskador. Har de olika förklaringar till att det har varit olyckor och så vidare. Eller så menar de då att skador beror på Lea själv. Som till exempel ättikan då, som de menar att hen har druckit helt självmant. De här blodspåren som de menar beror på självskador. Och också märken på kroppen efter andra skador menar de också beror då på att Lea självskadar och slår sig själv på olika sätt. Jag får stoppa där, det går inte. Jag har ju massa annat, men vi får, som sagt, vi gör rätt kuriosa om barnmisshandel, så sparar jag de här anteckningarna till det också.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jennifer och Dennis blir såklart åtalade för det här. Och det rör sig om en rad olika åtalspunkter. Bland annat då grov misshandel, synnerligen grov misshandel, fridkränkningsbrott, olaga frihetsberövande. Och det omfattar en rad liksom olika saker, bland annat då att Lee har varit instängd i tvättstugan, att hen har fått i sig ättikasyra, att hen har fått sår i rumpan och underlivet på grund av den här vanvården och har behövt sitta med de här liksom smutsiga blöjorna, att hen har fått flera frakturer, varit instängd i ett rum i det tidigare huset, det rör sig om en brännskada, att hen varit nedkyld och att hen varit undernärd. Så att det här är alla liksom separata åtalspunkter. Och både Jennifer och Dennis nekar rakt av till de här olika åtalspunkterna och vill inte alls kännas vid att de skulle ha liksom gjort det här. Men det här gör i alla fall att en del av åtalet när det kommer till exempel det sexuella våldet som det finns tecken på, som en del av åtalet bygger på. Åklagaren menar att det här då, det rubriceras inte som våldtäkt, utan det som åklagaren menar är att det finns inte så mycket bevisning kring det. Men däremot så, i och med att det är skador, så menar åklagaren att det ska ses som en grov misshandel. Och det är på grund av det här garantansvaret och underlåtenheten att liksom skydda henne. Det finns enorm mängd bevisning. Det är över 50 vittnesmål. Det är 20 filmer där Lea vittnar. Och sen väldigt mycket skriftlig bevisning. Och en av de mest centrala delarna av bevisningen är ju Leas vittnesmål. Och eftersom att henne är bara 8 år när huvudförhandlingen hölls, så, och det brukar man göra när det rör sig om barn, så spelar man in förhören på barnahus. Och sen spelas de upp då i rätten. Och det finns, alltså, man kan väl säga att den typen av bevisning när det är förinspelat som sen spelas upp har alltid liksom en försvagande punkt att försvaret inte har kunnat ställa motfrågor. Men det här kan liksom vägas upp av andra saker. Men det gäller ju då att det är extra viktigt att till exempel förhöret har liksom inte ställt, det är inte ställt någon ledande frågor och sånt där för att då väga upp där. Och att det har varit liksom öppet att Lea då har fått själv berätta vad hon har varit med om och sådär. Och man kan väl säga generellt kring de här vittnesmålen så menar domstolen att Lea ger ett trovärdigt intryck och att hennes uppgifter framstår som tillförlitliga. Och jag kan sammanfatta det så här, eller tingsrätten sammanfattar det så här. Som anförts i det föregående har förhören med Lea hållits på ett bra sätt. Varken förhören som sådana eller det som Lea har berättat ger anledning att misstänka att hen medvetet skulle ljuga. Som nämns har det inte heller framkommit några omständigheter som är anledning att tro att utomstående personer som har träffat Lea på något sätt har påverkat henne att berätta på något särskilt sätt eller i någon viss riktning. Lea ger ett trovärdigt intryck och hennes uppgifter framstår som utgångspunkt som tillförlitliga. Eftersom att hen bara är 7 år när förhören hålls så menar tingsrätten att hens vittnesmål inte ensamt räcker utan att det krävs stödbevisning. Och det är ju i sig ingenting konstigt. Och det finns ju gott om stödbevisning i det här fallet. Men bara som några exempel så kan man ta att hens beskrivning av att hen blir inlåst i tvättstugan stämmer överens med att det inte finns några handtag på dörrens insida. Vilket hen då har berättat om att hen inte kunde komma ut på grund av det. Man har också hittat en flaska då med ättika bredvid ett glas som också hade ättika liksom spår och hens DNA på sig. Man har hittat badrocksband, heter det så? Badrock?
Precis, badrock. Både, ja, eller skärp till badrock också de, ja, också de här, ja, då remmarna eller snörerna till gympapåsarna.
Ja, som då ska ha använts för att liksom hålla fast henne. Och sen har man ju de här märkena runt hennes ben och sådär som visar att det någonting har hänt. Sen så, som en intressant bevisning också som jag tycker är, det är kreativt och ändå är en bra bevisning tycker jag, är just det här att man gör ett blindtest där då Lea får lukta på ättika och sen andra dofter. Man gör det här blindtestet för att föräldrarna hävdar att Lea ska ha druckit ättikan av misstag när hen varit törstig och liksom gått upp på natten. Och då ville man se, kan det vara så att Lea liksom inte reagerar på dofter på samma sätt? Och då får hen liksom dofta på det och visa väldigt tydligt att det här liksom, hen vänder bort huvudet och rynkar på näsan när hen får lukta på det, så det blir väldigt tydligt att det här inte, ja, det, alltså det är helt orimligt att hen skulle istället för att dricka vatten ur kranen som är precis bredvid valt att dricka ättika.
Ja, det är ju liksom inte en matsked heller, utan det är ju typ en och en halv deciliter, så det är något man behöver klunka i flera klunkar.
Ja. Och åklagaren också som en stödbevisning, så har åklagaren lyft fram en rapport kring då när man har testat hur många klunkar det krävs för att ett barn ska få i sig, jag tror det var en halv deciliter, och det krävdes 8 klunkar. Ja. Men vuxen krävdes det 4 och för ett barn 8, så att det är liksom inte en tesked. Så det här är liksom också, det är unheard of att någon skulle dricka så här mycket utan att liksom spontant bara spotta ut.
Ja, man klarar liksom inte det. Man börjar ju kräkas. Nej. Liksom generellt.
Ja. Och jag gjorde själv ett, vi hade en flaska ättika hemma, så att jag doftade på den och så här bara försökte föreställa mig om det här skulle gå att dricka liksom. Och det skulle det inte. Det gör man liksom inte. Och det är väl det också domstolen säger till den här förklaringen, att det är, det makes no sense och framstår som ren och skär bullshit, fast de skriver ju inte så, såklart
tyvärr. Men
det är det de menar. Ja, men jag tänkte så här nu, att jag kommer gå igenom vad som föräldrarna döms för och vad de inte döms för och prata lite om bevisningen i samband med det. Men föräldrarna döms för synnerligen grov misshandel efter då att Lea ska ha fått i sig den här ättikan. Och de döms trots att man vet inte riktigt hur det här har gått till, om hon har, om hen har tvingats dricka eller om man har använt någon slags slang och liksom fått i henne det på det viset. Det finns vissa omständigheter som talar för att det kunde ha skett med till exempel en slang, och det är just det här att det inte finns skador i munnen eller svalget, utan att det är längre ner och att det här skrapsåret också är längre ner i svalget. Men det bygger först och främst på att det inte finns någon rimlig förklaring till hur hen ska fått i sig den här ättikan. Och då med det här garantansvaret så har ju föräldrar en skyldighet liksom att se till att det inte händer. Sen har vi då det faktum att Lea var kraftigt, kraftigt nedkyld, och hur man ska se på det. Och åklagaren menar ju att det här ska dömas som ett eget brott, men bevisningen, grejen är att det finns olika sakkunnighetsutlåtanden kring det här, Och olika experter säger olika saker. Det finns en expert som hävdar att så här, det kan ha ett samband med intaget av ättika. Och att det därför då inte ska ses som ett separat brott utan som en del av det, liksom den synnerliga grova misshandeln. Sen finns det ett annat sakkunnighetsutlåtande som säger tvärtom att det här inte alls är på grund av det. Så att tingsrätten vet inte och de dömer inte det som ett separat brott. Och jag tror att det här kan bli en sån grej som, det här kommer ju gå upp i hovrätten, ja, garanterat. Och jag tror att det här kan bli en sån grej som, och jag tror inte åklagaren kommer släppa det här i första handet, utan jag kan tänka mig att det kommer komma mer bevisning kring det här. Och att eventuellt då hovrätten gör en annan bedömning. Sen har vi det här olaga frihetsberövandet, och det handlar ju om att Lea hölls instängd i tvättstugan i bostaden. Och det, man menar att det har absolut hänt, men däremot så är det inte helt säkert hur länge hen har varit där. Lea säger ju att hen flyttade in i tvättstugan några dagar innan jul, och tingsrätten menar att man får gå på det, och att det är, det man kan säga är att det är några dagar upp till en vecka. Vilket är gott och väl tillräckligt för att man ska kunna bli dömd för olaga frihetsberövande, så det blir föräldrarna också. När det kommer till misstanken då om att Lea var, eller inte misstanken, med åtalet om att det också skedde i den här tidigare bostaden, så menar tingsrätten att bevisningen är för tunn. Och jag tror, och de frias alltså för det, och jag tror att det finns en chans att hovrätten gör en annan bedömning. Men jag är inte helt säker. För det fanns även där flera omständigheter som liksom ge stöd för att det skulle vara på det sättet. Men å andra sidan så är ju också Lea mycket yngre och det var längre tillbaka i tiden. Så det gör ju att det blir mer osäkerhet. Men jag tror ändå att det skulle gå att döma.
Ja, jag lutar åt det också. Det finns ju dels det som Lea berättar själv då, och sen finns det ju andra vittnesmål som berättar om att det har funnits nycklar och det har låsts. Man hittar ju också en grind som man kan se har använts för liksom.
Ja, men precis. Så att jag förstår att tingsrätten är lite mer hesitant för att det är längre tillbaka i tiden. Men jag tror, jag skulle inte bli förvånad om hovrätten gör en annan bedömning. Sen har vi då det här med smutsiga blöjor och vanvården och liksom såren till följd av det. Och här slår de blir dömda för det, och tingsrätten slår ihop det med undernäringen och menar att det är ett fall av grov misshandel som åklagaren vill ju att det skulle vara två separata, men det blir, de slår ihop det till ett liksom fall av vanvård. Och då, och jag menar där, det säger sig självt, hon det säger sig självt, hen är, har de här såren de facto, hen är undernärd. Det är liksom, det har hänt, det ser ut som det gör. Och de med garantansvar så har ju de en skyldighet till att inte liksom se till att det inte,
precis,
händer.
Jag sa inte det, kommer på nu när du tog upp det, jag sa inte det genomgången, men det är ju de här såren, utvärtesåren på underliv och rumpa som då föräldrarna menar kommer från, ja, Lea har haft magsjuka och liksom varit lös i magen och då har de liksom blivit av det, medans läkare och sånt kan ju säga att det här är i så fall ett barn som har badat i urin och avföring och suttit med suttit i det i flera dagar liksom.
Ja, och grejen är så, det hade ju inte spelat någon roll egentligen om det var till följd av det, för att föräldrarna hade ju ändå liksom inte uppfyllt sitt ansvar genom att, ja, men har ett barn så här mycket sår, då måste man ta hand om de såren.
Ja, och har ett barn,
och söka vård om man
har ett
inte
barn diarré, så måste du byta blöjan oftare och se till att det är helt liksom rent.
Ja, så det är en otroligt dålig ursäkt. Och jag menar, det kan man säga om det här garantansvaret, det handlar ju inte om att ett barn aldrig kan åka skada sig och att då har man inte uppfyllt ett garantansvar, utan det handlar ju om att skulle något hända så måste man ta hand om det och söka vård och att man ska liksom försöka förebygga saker, men det är ju inte så här, jag menar, alla barn skadar ju sig någon gång.
Men och det är ju saken med Lea, att man kan ju se till exempel de här frakturerna i armarna, det har läkt snett. Man kan se på och i journaler liksom att det har inte sökts vård för de här brännskadorna och så vidare. Och det tillstår ju föräldrarna också att det har de inte.
Nej. Precis, och de fälls ju för fraktur och brännskada men frias för en av frakturerna och döms då för, det här sammanfattas under det allvarliga brottet fridskränkningsbrott som är, ni vet, grov kvinnofridskränkning. Det här är samma då, fast inte i en annan konstellation när det inte rör en man, liksom en parrelation när man har utsatt en kvinna, så kan man dömas för det här.
Kan jag bara lägga till, apropå fridskränkning, att för vi har ju nämnt det i annat fall, bland annat då YouTube-paret med barnfridskränkning, att det här fallet är för gammalt. Barnfridskränkning kom senare och det är därför de inte har med det, även om rättegången har hållits nu. Som bara en liten parentes.
Ja, jättebra. Sen har vi då, som jag var inne på tidigare, det här med skadorna i underlivet som tyder på ett sexuellt våld och den här penetrationen. Och det åtalet ogillas för att det tingsrätten menar att det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket uppgifter om hur det har gått till. Lea har inte velat prata om det och det tycker jag, det får man ju respektera och det är fullt förståeligt att inte vilja prata om allting. Men det, så som det ser ut idag så är bevisningen kring det för tunn för att kunna dra några slutsatser. Och jag skulle inte heller bli förvånad om det i hovrätten kommer fram mer bevisning kring det. Sammantaget innebär tingsrättens bedömning av åtalet att Jennifer och Dennis ska dömas för ett fall av synnerligen grov misshandel, ett fall av grov misshandel, två fall av misshandel av normalgraden och då ett fall av olaga frihetsberövande. Vad hände med fridskränkningen? Jo, så här var det. De åtalas för grov fridskränkning, men de bedömer det som två separata misshandelsfall istället för då grov fridskränkning. Ja.
Och det betyder ju att åklagaren yrkar ju på och vill ha fridskränkning.
För det är man kan säga att det är grövre också. Att dömas för fridskränkning är grövre än att dömas för misshandel.
Men rätten delar upp det.
Ja, exakt. Och det gör de för att de ogillar ett fall, som jag förstår, ogillar de ett fall av fraktur då. Eller ett fall av fraktur, jag förstår vad jag menar.
Ena armens.
Och då menar de på att det inte är av tillräckligt kvalificerad karaktär för att grunda ansvaret för grov fridskränkning. Och tingsrätten börjar med att konstatera att det finns försvårande omständigheter, såklart. Och det är det uppenbara att det är vårdnadshavarna som har utsatt Lea, personer som hen ska kunna känna sig trygg med. Och det finns inte heller några förmildrande omständigheter. Sen konstateras det helt sonika att brottsligheten uppgår till ett straffvärde på strax över 8 års fängelse. Och sammantaget då så menar tingsrätten att strafftiden bestäms till 8 års fängelse trots att då straffvärde uppgår till lite över och det gör de för att föräldrarna har suttit häktade i nästan 1 års tid. Och jag kan nog satsa min hatt på att hovrätten kommer höja straffet för att bara dömas för synnerligen grov misshandel, bara det åtalet har ett där det lägsta straffet för det är 5 års fängelse och högsta straffet är 10 års fängelse. Så redan där så finns det ju liksom utrymme för att kunna gå upp till 10 års fängelse. Och med tanke på hur otroligt omfattande skador som Lea utsatts för, och det rör sig om men för livet, hon har ju förlorat sin magsäck och ett ofantligt lidande, och att det har skett i hemmet av hennes vårdnadshavare. Jag tror att det är så pass försvårande att det kommer gå upp över 8 års fängelse. Plus att det finns alla de här andra åtalspunkterna som de döms för också. Så jag tycker 8 års fängelse, jag tror att det är för lågt. Jag tror att det kommer höjas.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Alltså det finns otroligt mycket att säga om det här fallet, om bevisningen, om resonemang fram och tillbaka. Tänker bara direkt, alltså just på det här med armbrottet är vridna. Och, alltså jag har ju sånt armbrott, eller har bröt armen på det sättet i min högra arm. Och dels så gör det fruktansvärt ont. Dels så, alltså det går inte att använda armen överhuvudtaget vid ett sånt typ av brott, för armen bara hänger. Att de inte skulle ha märkt det här. Och så, det är ju deras ursäkt att det är, de visste inte om att det var så allvarligt eller sånt där. Alltså det är sånt bullshit. Man vet när man har gått sönder på det sättet. Det är inget snack om saken. Men innan vi kukar ur mer på föräldrarna, för det kommer vi göra, så tänker jag på en sak som har startat mig genom hela rättegången egentligen, och även nu efter att de har blivit dömda. Och det är den här eviga diskussionen där man tycker att man har inte hittat ett motiv. Och vi kommer väl grotta ännu mer i det när vi gör kuriosavsnittet om barn med sandal. Men just det här motivsökandet stör mig på något sätt. Det känns som, hur ska man säga, ja, men en typ av väldigt så mänsklig för all del sökande efter någon typ av logisk förklaring. Och jag har nämnt det här innan och jag tänkte att vi ska grotta in lite mer i det nu. Men också det här när man pratar om att man liksom inte kan förstå logiken, eller man kan inte förstå motivet när det fanns så många syskon och bara ett är utsatt. Där även försvaret liksom lyfter det lite grann, att varför skulle det finnas motiv att skada det här barnet när man inte skadar de andra barnen. Och nej, jag blir skogstokig på det, för att jag vet inte, allting har inte logiska förklaringar. Jag vet att man pratar lite om det efter att man har gjorde den psykologiska utredningen på föräldrarna för att se om de led av någon allvarlig psykisk störning. Att man hade vissa misstankar om att det ibland skulle kunna finnas då ett ekonomiskt motiv bakom det här. Vilket det kanske kan göra delvis. Men jag tror fastän inte, när det kommer till den här typen av fall, att det egentligen är främst motiv utifrån, eller vad man ska säga, som ekonomiskt motiv eller liknande. Utan jag tror att det väldigt, väldigt mycket handlar om makt. Och det blir ju en makt även över syskonen som får vara golden childs, alltså de som man tar hand om och visar kärlek till och sådär. Att det ändå ligger som ett hot även över dem. Att så här kan det gå om vi slutar tycka om er. Medans det barnet man då utövar kontrollen eller våldet över, ja, blir det utloppet man har för olika typer av negativa känslor till exempel.
Alltså i det här fallet skulle jag nästan säga att jag, för jag tycker det genomsyrar liksom fuppen och sådär, att de andra syskonen har liksom inte vetat om det absolut mesta av det här. Det finns ju en hel del andra exempel på också faktiskt i mammans uppväxt. Så, hon har också växt upp med många syskon och en förälder som var otroligt våldsam. Och där då det här våldet har använts som att gör du någonting dåligt ska jag straffa ett syskon för att straffa dig, eller det här kan också hända dig och så. Mm. Men i det här fallet så känns det som att de andra syskonen har liksom räknats som de riktiga barnen, och de har undanhållit från utrymmena där Lea är. Om det har varit liksom från då hennes rum där uppe på övervåningen så fick man inte gå dit. Skulle man gå in, skulle liksom pappan gå in till Lea med matrester då som hen fick liksom en gång om dagen enligt henne själv, så fick de andra barnen liksom först byta våningsplan. Att liksom dörren till tvättstugan då var stängd, och att det verkar på, för att de andra syskonen har också förhörts, att det verkar som att de liksom har trott att, ja, men Lea vill gärna vara själv, så Lea har liksom varit typ på sitt rum för att hen har valt att vara själv och vet liksom inte om att det här sker i tvättstugan. Sen är det ju saker förstås som läcker igenom till dem också, men jag får verkligen den känslan att liksom föräldrarna i det här fallet har velat liksom sudda bort Lea så mycket som det går.
Mm. Mm. Ja, och så kan det också vara i vissa fall att det bara bara handlar om att de av någon anledning som kan vara totalt ologisk har, vad man säger, jag menar, har grott ett form av hat mot ett specifikt barn.
Mm.
Och det skulle jag väl säga är ganska tydligt här med tanke på även hur de skriver om henne och ja, men överlag liksom att det bara är avståndstagande och diskussion på ett sätt av att man verkligen inte tycker om det här barnet.
Mm.
Och det behöver liksom inte finnas mer motiv än så.
Alltså det finns en passage i ljudupptagningen som är så himla extremt provocerande att lyssna på mamman. Otroligt provocerande. Men det finns en passage när hon säger, för åklagaren liksom trycker på att liksom hur mycket de har tyckt att Lea varit avvikande och sådär, och det här pratet och som mamman har sagt hela tiden om hjärnskadan som inte finns och så vidare. Så säger mamma vid ett tillfälle, så det är som att det liksom brister lite, för hon har liksom suttit hela tiden och varit visat så himla tolerant, och det här med att Lea uttryckt känna sig som pojke väldigt tolerant, och då fick hen liksom klippa håret och det var inga konstigheter med det. Och sen är det som att det brister vid ett tillfälle, och då är mamman så här att liksom blir typ arg. Och då säger hon liksom lite mer skarpt, ja ah, förlåt, men jag tycker faktiskt inte att det är normalt när, och så när ett exempel på något som Lea har gjort.
Mm.
Där man liksom ser på något sätt den här liksom synen, det lyser igenom. Ah. När hon liksom inte kunde hålla sig. Från det här pratar så här och jättedjupt hela tiden. Jag tycker att alla ska kunna få vara, alla barn är fina precis som de är. Och sen så, ah, förlåt, men jag tycker faktiskt inte det är normalt när man, och så något om Lea. Mm. Där det är så, usch!
Ah,
skrek rakt ut när jag hörde det. Vidrigt.
Ja. Mm.
Ja, förlåt, Tala.
Nej, det var ett jättebra insteck. Jag får ju också vissa, jag har svårt att inte dra vissa paralleller till det här uppmärksammade fallet från USA med Gabriel som blir misshandlad till döds.
Mm.
Just när det kommer till det här med sms-konversationerna.
Mm.
Hur man hånar och skrattar åt att han är ledsen eller har ont. Precis som man här då liksom hånar och skrattar åt att Lea har ont eller blivit rädd framförallt och lite sådana saker. Sen det som skiljer är väl att man i Gabriels fall kunde se också hur båda, alltså mamman och styrpappan, verkar ha en sexuell sadistisk sida till sin misshandel, för att man kunde se flera gånger hur det i konversationerna liksom blev en form av sexuell upptrappning där man utsatte Gabriel för våld och sen tryckte in honom i den här lilla skåpet som han fick sitta i och sen hade man sex.
Mm.
Och det finns inte här, men däremot det här andra, att man föräldrarna emellan liksom bondar över att utsätta Lea för våld.
Ja, och monstrifiera henne och liksom göra henne till ett det. Och det där och liksom olika tillmälen då som är.
Mm.
Det ska ses att också liksom genomgående, både genom FUP och också som framgår i domen, det är ju att man hittar väldigt mycket spår för att man tycker att det är mamman som är väldigt dominerande och väldigt styrande i olika saker. Att det är mamman som dels liksom skäller ut och ska säga, kränker och gör ner pappan också på olika sätt, och också instruerar honom till, inte minst där på akuten, vad han ska säga, hur han ska agera, att nu har han förstört julen och nu han måste komma hem för hon behöver sova och så vidare, och där han liksom, det är ganska tydligt att han försöker rätta sig då efter vad hon säger.
Mm. Och det kan vi också lägga till nu när du kom in på det, att en del i det som väcker lite misstankar redan innan man börjar se hur otroligt allvarliga skador Lea har är ju det faktum att pappan mer eller mindre bara vill lämna henne där och sen gå hem.
Yeah.
Att han gång på gång frågar när han kan inte han bara få gå hem, de kan väl ringa när de vet mer eller liknande.
Mm.
Och det reagerar ju personalen också på, för att det naturliga när man kommer som förälder och har ett barn som mår jättedåligt, det är ju att man inte vill lämna barnets sida.
Ja, alltså det är
man,
ju...
Man sitter där man sitter. Man vill hålla i barnet. Man vill känna... Alltså, mm. Jag tänkte på det när jag var in med Joran för ungefär 2 veckor sedan och gjorde en liten operation. Så efteråt när han låg på uppvaktet så slutade han andas. Mm. För att han fick så mycket slem i luftvägen så han kunde liksom inte andas och syresättningen gick ned jättemycket. Och sådär, så de fick ju göra sånt hjärtstartsprogram. Oh, typ. Alltså, det kom massor med personal rusande och så vidare. Och för min del var ju liksom att hoppa undan så att de skulle få utrymme. Och sen står ju jag där och bara stirrar typ vad är som händer. Ja. Och det är ju en personal som kan se det och kommer fram och prata lite med mig. Och förklara vad som händer och sådär. Och sen när de har liksom löst situationen och han börjar må bättre, syresättningen går upp igen och så, då får ju, då säger de att nu kan du komma tillbaka. Och då är det liksom, då slänger man sig fram, sätter sig direkt, håller i handen, börjar få känna liksom att den inte har blivit kall och se hur det är. Och sen får man vänta lite liksom, så kan en läkare komma och förklara lite bättre vad det var som faktiskt hände. Men att man i det någonstans bara, nej men hörni, jag sticker hem. Ni ringer när det är klart, va?
Alltså, ja, alltså i det här...
Det är så ett udda beteende.
Ja, alltså i det här fallet är det ju liksom när det strömmar in, precis som du beskrev Paula, att när det strömmar in personal på akutrummet och liksom i princip kastar sig över Lea för att se till att han inte dör. Alltså det är 4 andetag per minut. Det är såna, och är helt blå om läpparna. Då sitter pappan på en stol med sin telefon och håller på med telefonen. Och när det då kommer den här luckan när det är lite mer så att nu kan du, Lea behöver, vill säkert ha sin pappa nära, så nu kan du gå fram. Då beskriver personal hur de liksom typ får putta fram honom. För att han inte visar något särskilt intresse av att gå fram. Han håller också på att fotografera Lea. När Lea ligger där helt naken, all akutvårdspersonal liksom runt, så fotograferar han. Och han säger då att det är för att skicka till mamman, och det kan man också se att mamman vill ha bilder. Men det är kanske snarare ett tecken på att han är väldigt mån om att göra det hon säger. Men det är ju helt klart någonting som är skev där, och att det är så många i vårdpersonalen som reagerar.
Mm.
I princip alla är ju bara, det här är gravt avvikande.
Exakt, för jag tror att de har sett oroliga föräldrar, om man säger så.
Ja.
De vet hur, även om det sen kan ta sig olika uttryck, att vissa kanske blir som jag, att man står tyst och bara beaktar för att man inte riktigt vet vad man ska ta vägen med sig själv medan personalen ska jobba, där andra kan börja liksom gråta hysteriskt och så vidare. Det finns väldigt många olika sätt man kan uttrycka den här oron på, men den röda tråden är ändå att någonstans så ser man att föräldern oroar sig, föräldern vill få veta vad som händer, vill få komma nära sitt barn igen och så vidare, och ingenting sånt kommer det från pappan. Och det...
Han försöker ju inte ens låtsas.
Ja, han försöker inte ens låtsas. Alltså det är det som blir. Han är så otroligt avmätt till alltihopa. Ja. Det enda liksom intresset han har är att göra det man tycker att han ska göra. Ja.
Han skickar ju sms till mamman och skriver, kan man vara så fräck och säga att man kommer tillbaka imorgon förmiddag? Och då är det ju typ lunch, eftermiddag. Det är fortfarande Lea kämpar för sitt liv, liksom.
Mm.
Och mamman är ju då på och pressar att, för hon är själv hemma med de andra barnen, och nu får du faktiskt komma hem och det är jul och de andra barnen vill kanske träffa dig och jag behöver sova och liksom. Fy fan.
Precis. Är det... Just den grejen är nog nästan liksom ett av de mest provocerande delarna, där det samtidigt verkligen blir den här grejen att nej men ni är tappade, totalt jävla tappade, och vad ni än säger för att försöka försvara det ni har gjort är bara bullshit. Mm. Det är, ja.
Får jag bara få med det här med liksom, och jag vill gärna höra vad ni tänker om det, för det här med transfrågan, det är något väldigt olustigt kring det där, hur det används. Dels används det ju vissa vittnesmål och så här kommer fram som ett liksom tech på Leas, hur mycket Lea avviker, att det här att hen kände sig som pojke, och grejen att vi vet inte hur Lea känner kring det idag. Det är därför det blir det här hoppet hon hen och så vidare. Hoppas ni kan leva med det. Men hur det används då som tecken på liksom att vara onormal. Sen används det också i rätten på ett sätt som jag tyckte var så olustigt faktiskt av föräldrahems mamman. Eller där, och där liksom åklagaren frågar då om det här med när Lea varit med dig och bor hos dig. Och hur, eller ja, jag tror att det frågas i alla fall. Det tas upp hur som helst att föräldrahemsmamman säger att hos oss har det inte varit något sådana konst, alltså som att det är någonting de, att det är tecken på att de liksom har gjort det bättre och nu har Lea blivit mer normal.
Ja. Ja, att det är precis att nu
jätteobehagligt.
Som att det vore någonting fel.
Ja, och
som
hon
du
berättar liksom med stolthet om att vi sa det, att nej, men du har faktiskt snippa och då är du är faktiskt född som flicka och sådär. Och sen har det inte varit några konstigheter. Alltså väldigt stolt, så som att det skulle vara ett tecken på. Jag vet, och det kommer fram liksom i förhör innan också att det är saker kring det där som...
Det kommer även fram i artiklar om hur Lea har det nu. Mm. När man pratar om att allt sånt här är borta. Nu är det en glad och framåt flicka, precis som flickor ska vara.
Ja.
Och så vidare.
Hon pratar om att hon vill ha klänning nu.
Man trycker på det flickiga hela tiden på ett väldigt, väldigt märkligt sätt. Det är lite så att, ja, men,
obehagligt.
Även om Lea nu då inte skulle uttrycka längre könsdysfori eller tankar om att vara en pojke eller liknande, så är det ju ändå lite så här, men steget därifrån till att också behöva uttrycka sig så som omgivningen beskriver det, flickigt, med frisyr och klänning och sådana saker, är ju som att, men nu blandar ni ihop väldigt mycket, för att Lia skulle mycket väl fortfarande kunna vara flicka, men kanske ändå av olika skäl trivas bättre med att få ha kort hår, gå i baggy jeans och mjuka t-shirtar och sådär. För det hade inte varit egentligen konstigt heller utifrån vad hen har varit med om.
Nej.
Att faktiskt kanske uppskatta kläder som inte sitter åt, som inte skaver mot ärrbildning. Alltså,
ja, bortsett bara rent personlig preferens.
Och så vidare,
liksom.
Och så vidare. Även utifrån, om man bortser det liksom, så finns det andra grejer som också hade gjort att det hade kunnat vara någonting som det hade kunnat uppskatta.
Men bara det att de gör en grej. Jag gör en grej utav det här nu, att nu är hon flickig.
Vi har inte haft
något
problem
igen,
med det
liksom.
Där.
Nej, det är det som är obehagligt.
Alltså det enda som transfrågan i så fall säger någonting om är ju som en del i hur illa Lea har blivit behandlad.
Ja, men visst.
Det blir ju att det bygger ju på liksom det här narrativet någonstans av att framförallt då transpojkar uttrycker att de är trans, inte för att de egentligen är det, utan för att de vill fly sina flickkroppar på grund av hur de har blivit behandlade och hur samhället ser på dem. Det har man ju till och med som grej vid utredning, huruvida det har förekommit något form av sexuellt trauma. När man ska utreda kring det. Jag ska bara släppa ut sushi.
Ja, men som ett sätt att distansera sig från liksom sin egen kropp och övergreppen man har varit med om. Vi ska kanske säga också så här, och verkligen förtydliga nu så här liksom, i slutet också, att det Lea har sagt, precis som du sa Hanna, så vill Lea inte prata om det här sexuella våldet. Det som har sagts är saker som hen uttrycker som mamma har gjort. Och vi behöver inte gå in på precis vad det är, men det är olika former av sexuellt våld och sexuell tortyr skulle jag väl kalla det. Men det finns ju otroligt mycket mer där som vi inte vet någonting om.
Nej, och jag tänker att så här, när och om Lea vill prata om det, så får man liksom vänta in henne i så fall.
Precis, och ta det då. Om det inte är, det kommer också fram lite andra saker, tycker jag, i vittnesmål som rör andra personer i närheten som känns olustigt. Så det är om det kommer fram mer saker där. Men det är svårt, och precis också med hur barnförhören går till. Du får inte pressa på något sätt.
Nej. Precis, och det är det som kan göra det svårt, för att, men som sagt, vill barnet inte prata så vill barnet inte prata, och då kommer det vara jättesvårt. Här finns det ju så mycket dokumentation på andra sätt som kan styrka det, men det finns ju fall där det har varit jättesvårt att döma någon, just för att barnet vill inte prata, och då kan man inte ens börja få en rimlig uppfattning om hur saker har hänt. hur skador kan ha uppstått. Nej, alltså så de är så bara, vi kan se att de här skadorna har skett, men vi har ingen aning om hur de har skett, och så länge vi inte kan få något hum om det så kan vi inte göra någonting. Nej.
Ja, det enda man kan göra är att skapa liksom en trygg, försöka bygga upp en tillit och trygghet kring barnet och se om det liksom, barnet känner sig trygg och berätta.
Alltså utifrån den bevisning som finns idag så kan vi säga att det har skett, och man vet helt klart att det har skett och det har skett upprepat. Men man kan inte säga något mer säkert om vem, hur, när och så vidare.
Ja, det här är också varför vi kommer behöva ta mer om det här fallet när vi gör kuriosavsnittet, för det är så mycket man vill ta upp och prata om som vi bara har börjat skrapa på här. Men en sista grej, det liksom, sista riktigt provocerande grejen att nämna, som gör att jag också är så säker på att det här kommer lyftas i hovrätten, det är ju det faktum att pappan varit skitförbannad över domen.
Ja.
För han tycker ju att de ska frias. Liksom, vi har inte gjort det. Och sådär. Och jag tror ju också att åklagaren kommer att vilja överklaga i och med att hon har dyrkat på 10 år. Och de fick 8.
Jag tror det.
Ja, och det ska vi också prata mer om i kuriosan med parallellerna då till YouTube-paret och den domen. För att det är en hel del saker som skiljer sig där. Men det får vi också spara till nästa vecka.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Bra. Då ska vi ta en liten snackis. Och i den tänkte jag att vi ska prata jättekort om Katarina Janouch. Vi har ju ett avsnitt om henne och det domen mot henne när hon dömdes då för grovt förtal. Och den domen överklagades och har nu tagits upp av hovrätten. Och det här är en sån typ av brott eller fall som det tar sin lilla tid ibland för att den typen av överklagande att gå igenom, för det är inte någon typ av prioritet liksom. Men nu har den domen kommit och den står sig och hon blir dömd för grovt förtal, och den stora skillnaden man gör mellan tingsrätten och hovrätten är att i tingsrätten så slår man ihop båda fallen av grovt förtal, båda bloggtexterna. Och så säger man att det är ett fall av grovt förtal för att den andra texten bygger på den första, och så tycker man att de är en och samma. Medan i hovrätten så säger man att det är två fall av grovt förtal. De texterna ska stå var för sig. Liksom. Så hon blir dömd för två fall av grovt förtal till för ett. Och är skitförbannad. Och jag tycker det är hysteriskt roligt att hon är så förbannad.
Ja, och det avsnittet då som vi gjorde är från 5 januari 2023 och det är bonusavsnitt 16 som då är förtalsmålet mot Katarina Janouch.
Ni får scrolla en bit med tanke på att vi på bonusavsnitten är på över 60 nu.
Ja, herregud, det var så länge sedan alltså.
Ja, men det är det jag säger. Det har tagits en liten tid för den här överklagan att gå igenom och rättegången att tas och så vidare.
Men ingen skräll att hon är asförbannad.
Nej, och det är mycket ord liksom om hur vi lever i en diktatur och det ena med det andra. Men jag lyssnade lite där från ljudupptagningarna från hovrätten.
Det låter väldigt
och det är så otroligt jävla kul att lyssna på henne när hon ska få börja prata. När det är hennes tur liksom att vittna, eller vad man ska säga. Och det första som domaren säger är: och så tänker du på nu att du ska bara prata om det som rör åtalet. Och då har ni inte ens fått börja prata, men de bara direkt liksom vet så här, om vi ger henne lillfinger så tar hon hela handen. Det är liksom lika bra att bara vara tydlig direkt. Och när hon börjar prata då liksom om hur hon minsann har flytt från diktatur och kan det här med totalitära stater och såna här grejer, så avbryter de ju igen också bara att det här är inte relevant för åtalet.
Kul att hävda TF-diktaturer. Ja, men lyssna på det så vet ni bakgrunden. Ja, det är ett spännande förtalsmål. Är det?
Nej, det är verkligen. Jag tycker fortfarande så otroligt synd om läraren som blir utsatt.
Ja.
Så att,
vi ska också säga det här som vi inte har sagt. Att framöver, Hanna, så kommer vi göra så att du är med på de ordinarie avsnitten. Och sen så kommer det, nu ska vi säga hej då här sen om en liten stund, så ska du få gå och göra något annat, något roligt lördagsnöje, vila kanske. Och sen så kommer då Paula och jag spela in ett bonusavsnitt som kommer handla om Pulla-domen.
Men Vad kul att vara tillbaka. Men tack hörni för att ni har lyssnat på det här. Och gå och bli Patreons så ni inte missar pulla-avsnittet och alla andra jättemånga avsnitt som vi har gjort om allt möjligt. Och allt vi kommer göra framöver.
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.